Nåd vare med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ber, låt min munds ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min återlösare och min klippa. Amen. Den här söndagens tema är en kristen människas frihet. Och det är också temat för den här predikan. Jag bygger predikan på första verserna ur episteltexten och slutet av den. Men vi ska se idag på det här lite närmare, en kristen människas frihet. Vi ska se på ett före, vad fanns före den kristna friheten och vad hände sen. Och sen ska vi se på två olika diken som också tas upp tydligt i samband med den här frågan om en kristen människas frihet. Vad fanns då före? Vad har vi blivit friköpta från? Det är svårt att uppskatta en frihet om man inte vet vad man var före. Utan den här friheten är vi kvar i mörkret. Vi lever kvar i Guds frånvändheten och i våra synder. Vi är belastade och dömda i våra samveten. Vi är både otillräckliga och vi är misslyckade. Det har vi en känsla av. Och i Bibels språkbruk så talar vi om synd. Vi har två olika synder. Vet ni vilka synder det är som vi talar om? Som finns två stora olika typer av synder. Ni har hört om arvssynden och verkssynderna. Dels vad vi är och dels vad vi gör. Av båda känner vi oss fördömda. Att inte vi håller måttet så gör att vi känner oss misslyckade och fördömda. Det här leder till att människorna jagar ständigt och försöker söka ett sätt att finna frid. Inre frid talar man om. Söker olika sätt att få utlopp för den här inre ofriden man bär på. Det här kan man göra genom att blidka, försöka komma i kontakt med han som är upphovsmannen till mitt liv. Och fråga av honom, vad ska jag göra för att du ska ge mig frid? Och eftersom man inte känner Gud så söker man alla olika möjliga lösningar på det. Och det här är grunden till lagreligionerna vi ser. Där man har hittat en sten, en stock eller en plastbit. Man tillber, man offrar för, man plockar fram mat för att man kan få bättre. Och till sist leder det till att man är osäker på om min Gud eller de gudar jag har som jag tjänar, om det är de rätta gudarna. Så för säkerhets skull så hade romarna en gud som stod för en okänd gud. De visste inte vem han var, men de hade ett altare för en okänd gud, eller atenarna. Så de plockade fram, även, de offrade även åt den okända guden. Ifall de hade missat någon gud av sina alla gudar de hade, tusentals gudar. Men det finns också en annan sätt. Och det är att söka lucka här i livet. Eller söka tysta den här rösten med att missbruka. Eller att använda självmedicinera. De flesta som lider av dåligt samvete. Eller många som inte känner Gud. Brukar ta till alkohol och droger. Men även söker adrenalinkickar. Söker tillfredsställelse här. Att man upplever någonting som får en att må bättre. De flesta är medvetna om att något är fel och att något saknas i deras liv. Men de kan inte riktigt sätta fingret på det. Vi kan inte genom egna strävanden ta oss in i friden själv. Och det är uppenbart när man ser på alla huskurer som rekommenderas. Varken genom mediciner, offer eller något vi gör. de som är i det här stadiet kan inte tro. Och de vet inte att Gud är det som de behöver. De behöver en relation med den enda sanna levande guden. Så det här medför också att det är oftast svåra motståndare mot evangeliet när de hör det. Vi kan inte komma till Gud och få friden genom egna ansträngningar. Friden som psalmisten beskriver så fint i den 62 psalmen. Han säger att bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Hans nåd och förlåtelse är lösningen på vårt elände. Men hur ska vi då få den här nåden och förlåtelsen? Jesus berättade en gång en liknelse. Eller rättare sagt tre liknelser i följd. Ni minns kanske den om det bortsprungna fåret. Som heden sökte upp. Ni minns om det borttappade myntet. Som kvinnan tände en lampa för att söka. I de här liknelserna är fåret och myntet. Det är du eller de borttappade kristna. Eller borttappade människorna. Och heden söker. Och kvinnan söker upp för att hitta det här myntet. Det här är en beskrivelse på omvändelsen. Och när Jesus har funnit en enda syndare som har omvänt sig. Så säger han att då blir glädjen stor i himmelen. För varenda en som har omvänt sig. Sammanhanget där Jesus berättar det här. Är att fariseerna. De skriftlärda, eller framförallt fariseerna, klagar på att Jesus umgicks med syndarna. Det här kan vi läsa med Lukas 15. Med syndare och tullindrivare. Tullindrivarna var ett folk som hade svikit. Judarna hade farit över till ockupationsmakten. Och var anställda av dem, eller var i tjänst för dem. Så de var jättebesvikna på dem. Där de lämna föraktet att vara jude. Då hade dessa hittat en lärare som var villig att vistas i deras sällskap. Och undervisa dem. Och de var ivriga på att lyssna. Lukas säger att dessa tullindrivare höll sig alltid nära Jesus. De var alltid nära honom. Så det var jätteintresserade av vad Jesus hade att säga. Men fariséerna och de skriftlärda kritiserade Jesus ständigt och sa. Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Det här var ett big no-no för alla judar. Att äta med syndare. Ta emot dem och äta med dem. Då berättar Jesus en liknelse om omvändelsen. Om de förlorade sönerna eller den förlorade sonen. Det handlar också om behovet av omvändelse. Och sönernas problematiska syn på sin fader. Den yngre sonen representeras av tullindrivarna och syndarna. Förnedrar sin far och begär ut sitt arv av honom medan han ännu lever. De lämnade den judiska gemenskapen. Och han reste iväg med hälften av sin fars egendom till ett främmande land och festade upp pengarna. När pengarna var slut och hungersnöden hade utarmat landet finner han sig i en svinstia, vaktande grisar. Det här var en jätteotänkbar uppgift att vakta grisar för en jude. Och det som är ännu värre, han är hungrig och har begärt grisarnas mat. Kan man komma lägre? Då säger Jesus att då tänkte han vid sig själv, eller kom till sig själv och började resonera med sig själv att i min fars hus därifrån jag for så hade daglönare, alltså de som var anställda åt pappa, hade mig mycket bättre än jag har det här. Så jag kommer att få hem. Jag kommer att få slava för pappa istället. Då har jag i alla fall mat och rena kläder och en vettig uppgift. Många tänker att han gjorde bättring här, att han omvände sig. Men fortfarande ville han tjäna sin frälsning. Så han for för att slava för fadern. Så det fanns ingen ånger, riktig ånger. Och någon dröm om upprättelse i hans tanke. Utan att tjäna och göra rätt för sig hos fadern när han beger sig av mot hemmet. Men så säger Jesus att fadern ser honom på långt håll. Han ser honom komma. Han springer emot honom och omfamnar honom. Och kysser den smutsiga sonen som stank som en gris. Sonen hinner bara påbörja sitt välutänkta tal innan fadern avbryter honom. Han får inte säga det. Han får inte ens föreslå det. Deras uppgörelse. Hur det här skulle sluta. Han säger, far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. För längre hinner han inte. Jag minns att han hade funderat på att han skulle få vara en slav hos sin pappa istället. Eller en tjänare. Men fadern ropade till sina tjänare. Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men han är återfunnen. Och festen började. Sonen hade en skev bild av sin fader där i främlingslandet. Han tänkte att han skulle fara hem för att tjäna pappa. Han ville slava för fadern. Men Jesus berättar att fadern gjorde honom till son. Fadern omvände och upprättade honom till son i huset igen. Han hade full arvsrätt på nytt i huset sedan han kom tillbaks. Det märkliga är, när vi läser vidare, så ser vi att även den andra sonen som var besviken på faderns reaktion över att den yngre brodern hade kommit hem. Han såg också på sitt förhållande till fadern som en slavs till en slavherre. Fadern hade hela tiden, han hade slavat för fadern hela tiden utan att han hade fått någonting under alla dessa år, säger han. Och han hade aldrig gått emot hans ord. Och så säger han, mig har du aldrig gett ens en killing. En liten kalv, en liten unge, ett barn till en get, en killing. Så att jag kunde fira med mina vänner. Men när den där kommer hem. Din son, han är inte min bror, han är din son. Som festat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Du har slaktat det allra finaste du äger på den här gården. Har du slaktat för att fira att han kom hem. Faren sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädjas, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det är fadern som handlar med sina söner. Fadern älskar dem och utger sig för dem. Fadern är den som omvänder, kallar och upprättar. Men den andra sonen såg på fadern som en orättvis slavdrivare. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Läste vi dagens text. Till den frihet som vi har i fadern. Upprättade. Så när fadern har upprättat oss så har vi blivit fria söner. Och inga slavar under honom. Så säger han, står därför fasta. Och låt er inte tvingas in under slaverioket igen. Eller slavoket igen. Du är son om du är omvänd. Du är son om du tror på Jesus Kristus och bekänner honom som Gud och frälsare. Jesus har befriat dig från slaveriet under lagen. Han har uppfyllt lagen i ditt ställe och lidit straffet för dig. Han har fört fram dig i ljuset och gjort dig ren och rättfärdig genom sitt görande och lidande. I honom är du fri. Fri från synden, fri från världen och fri från Satans bojor. Det finns ingen fördömelse för dig, kära Guds barn. Och vad mer är, så är du son och ingen slav. Du har fått en sons rättfärdighet och hans rättighet. Med andra ord, du har ett arv i himmelen som väntar på dig. Du ska ärva Gud. Som Jesu medarvinge har kristna en unik position i världen. Luther säger i sin korta skrift om en kristen människas frihet. Säger han två teser i början eller två påstående. Han säger för det första, en kristen är en fri herre över allting och ingen underdånig. För det andra konstaterar han, en kristen är allas tjänare och var man underdånig. De här två sanningarna är till för att förklara detsamma som Paulus säger i vårt predikotext idag. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Så därför fasta och låt er inte tvingas in under slaverioket igen. Ni ska inte låta någonting komma mellan er och Gud. Men så säger han, jag har en tro som är verksam i kärlek. En tro som är verksam, inte en tro som är passiv. Vi är fria, totalt fria från alla auktoritärer eller bud mellan oss och Gud. Det får inte komma en biskop, inte en präst, ingen mellan mig och Gud. Inga bud, ingenting. Men vi är frigjorda till att vara verksamma i kärleken. Den kristna människans frihet börjar alltid med omvändelsen. Gud omvänder oss och gör oss till sina barn genom sina nådemedel. Vi vet att den helige ande verkar tro och omvänder människor genom ord och sakrament när och var det behagar Gud. Den helige ande på nytt föder, den omvänder människan och befriar henne i Jesus Kristus. Vi läser, de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför är de friköpta av Kristus Jesus i Romarbrevet 3:24. De här friköpta förmanar Petrus. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Där säger han i första Petrusbrevet 2:16. Det här måste ju betyda att den här friheten kan missbrukas. Och vi ska se på två sätt den kan missbrukas i dagens predikan. Vi kan använda friheten till fall för andra. Det säger Paulus om i första Korinthierbrevet 8. Han säger, men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. Även den här förmaningen av Paulus kan leda till lagiskhet om den övertolkas. Så man behöver vara försiktig att inte göra bud på den här ytterligare. Av kärlek till nästan kan man tvinga en medbroder eller syster till lydnad. Det var den klassiska pietismen ofta sysslat med genom att göra generella bud och förbud av hänsyn till de svaga. Alla känner till alkoholförbudet. De flesta känner till tv-förbudet, förbud mot internet, förbud mot byxor, örhängen, smink och hårfärgning för kvinnor och så vidare. Dessa regler blir fromhetstecken och avgör när de bedömer Det här är avgörande när du bedömer om en kristen, om en människa är kristen eller inte. Om den tror eller inte. Det här är en sak vi ska ta oss tillvara för. Vi ska inte använda friheten på ett felaktigt sätt till fall för en broder. Vi ska inte heller använda det här budet för att tvinga kristna på nytt under slaveriets ok. För det andra ska vi se på det på kötsliga frihet. Som Paulus talar om i Galaterbrevet 13. Det är egentligen motsatsen till den här att använda friheten till fall. Så finns det andra diket där att man kan falla i kötslig frihet. Han säger, ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärleken. Den kötsliga friheten visar sig i sin tur ganska ofta i missbruk och slaveri under synden på ett eller annat sätt. Till exempel genom fylleri, frosseri, otukt och så vidare. Det är ett sätt, men också kan det te sig i själviskhet och nepotism. Alltså att man till förmån för det egna bara verkar. Man bryr sig inte om andra. Motviljan mot att leva det kristna livet i självuppoffring och kärlek för andra människor. Utanför familjen, vänkretsen och församlingen. Paulus talar om detta missbruk och dess konsekvenser på flera ställen i sina brev. Den rätta kristna friheten är andlig och den kommer från Gud. Denna frihet ger människan frid och en trosvisshet om frälsning. Anden i oss vittnar tillsammans med Guds ande att vi är Guds barn. Och fröjdar sig över de otaliga löften i Bibeln som beskriver detta förhållande och denna frihet. Friheten består inte i, eller består i att våra synder blivit förlåtna. Att vi har frid med Gud. Det finns inte längre någon anklagelse från Guds sida mot oss. Fortfarande får vi kämpa med våra långt ifrån perfekta tankar, ord och gärningar. Och ständigt bli påminda om när vi hör om det. Och vi handlat och sagt och gjort. Och när vi minns det. Vi har ofta missbrukat vår frihet. Men även detta var på Kristus. När Jesus dog på korset. Så var frimodig. I att erkänna dina brister. Och ville att jobba med dem ständigt. En kristen är en förlåten syndare. Och inte en före detta syndare. Som sådan är livet i honom, Jesus Kristus. I sig själv och lämnad ensam är han fortfarande rotten. Trots detta, denna ruttenhet och avsaknad av värde i oss själva. Så vet vi helt objektivt så består en saks värde i vad någon är beredd att betala för det. För den saken. Så därför. Så är du förlåtna syndare oerhört värdefull i Guds ögon. Jag är den treenige Gudens ögon. För han har betalt ett oerhört pris för dig. Denna betalning var inte bara en lösepenning för dina synder. För att köpa dig fri från Satans välde. Utan han satte fram sitt bankkort och sa, jag betalar allt. Det som har varit, det som nu är och som kommer. Dina synda utgifter han betalar allt för. Det ingick i köpet av dig. Så lev du friköpta själ. Lev förlåten och fri. Låt ingenting och ingen ha makt över dig. Luther avslutar sin skrift om en kristen människas frihet med orden. Att en kristen människa icke lever i sig själv utan i Kristus och för sin nästa. I Kristus genom tron, för nästan genom kärleken. Genom tron far hon upp över sig själv till Gud. Från Gud far hon åter ner under sig själv genom kärleken och förbliver dock alltid i Gud och i den gudomliga kärleken. Så som Kristus i Johannes 1:51 säger: I skolan får se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ner över människosonen. Se, detta är den rätta andliga kristna friheten som gör hjärtat fritt från alla synder, lagar och bud, och som står så högt över all annan frihet som himmelen är hög över jorden. Gud låter oss rätt fatta och behålla den friheten. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Låt må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi icke vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp och kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.